Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Om jag fick en krona för varje gång jag satte igång nyhetsshowen det senaste året, ja men då skulle det väl bli en 200-300 spänn eller någonting. Men det jag får ut allra mest är ju mina goda kollegor och vänner som jag sitter här med. Linnea Rönnqvist, god morgon.
Hej Karlberg.
Ja, förlåt att jag typ avbröt dig. Nej, jag skulle säga det, snälla.
Det var jag som tog en felaktig klunk. En fel tajmad krisklunk.
Ja, så kan det vara ibland. Mm. Idag så kommer jag prata om det stora stödpaketet på 655 miljarder kronor som USA klubbat igenom nu till Ukraina. Till slut, en man ändrade sig och det spelade nog ganska stor roll för det här paketet som kommer i grevens tid för Ukraina nu enligt experter.
Mm. Jag kommer prata om, jag säger det bara rent ut, det pisskalla vårvädret.
Vi kände det i morse, du.
Ja, det gjorde vi verkligen. Och sen kommer jag också berätta om hur var liksom Västtrafiks satsning på kontrollanter har gett i cash.
Mm. Och jag kommer också hinna prata lite om att 90-talet gör succé på internet igen. Mm-hmm. What a time to be alive igen. Ja. För oss som var med när det begav sig. Och så får vi gäst, vår gode vän till programmet, Etsas Yusuf kommer hit, reporter på GP. Vi ska prata om Moderaterna.
Ja!
De har ju haft en lite stormig tid efter könstillhörighetslagen som röstades igenom i förra veckan. Vad innebär det här för partiet och för Ulf Kristersson? Folk har ju blivit förbenade på honom.
Mm. Varför bryr han sig så mycket om just den här frågan?
Precis, jag såg ju det här, Herr talman är tillbaka på SVT.
Ja, jag såg också det.
Som jag skrattade. Ja, men det var roligare än vad jag mindes faktiskt.
Ja, men
de
det
är så jäkla aktuella också. Ja. Att de liksom hade ett helt avsnitt på bara könstillhörighetslagen. Mm. Det var superkul. Och det gjorde att jag blev ännu mer sugen på att prata om det här med. Mm. Så att fördjupa oss lite grann i ämnet. Lite fler nyheter hinner du kanske med idag?
Det gör jag. Det blir uppföljning på salladsgrodan från förra veckan. Mm. Du minns.
Jag minns mycket väl.
Sen ska vi faktiskt prata lite om talmannen och hans nya diktbok.
Oho.
Men det är kanske mest spännande där handlar om hans kärleksliv, vill jag bara hinta om. Jag tyckte i alla fall att det var det mest spännande.
Ja.
Och så kanske en 4 kilometer lång halsduk.
Mm. Pizzabråk i Italien har vi också, och lite om paniken bakom den stora älgvandringen.
Oj!
Mm. Det skulle jag gärna vilja ta upp.
Ja,
hur har din helg varit?
Jo, men den har varit bra, tack. Jag har haft närkontakt med folk som klär sig som man gjorde på 90-talet.
Ja, det är ju tillbaka.
Ja, jag stötte på ett gäng som var riktigt så att man trodde att... ja, det var, tittade man liksom åt vänster så var det liksom ett gäng på 4 killar som var så... kanske 30-35 någonting.
Ja.
Precis som man tänker sig, som man är van att se dem. Och så tittade man åt höger och så var det så verkligen Y2K och låg midja på byxorna och magtröja och sånt.
Choker typ.
Ja, absolut.
Ja, var det ett gäng tjejer alltså?
Ja, två tjejer och en kille var det på den sidan.
Ja, ja, killar hade också ganska låga byxor. Ja. Han hade de här baggy hiphop-jeansen och sånt.
Ja, men han var ganska liksom diskret, den killen som var där. Det var mer tjejerna som hade så.
Ja, men det är så nu. Vi är tillbaka.
Så är det.
Ja. Härligt, att du har haft det bra. Nej, ja, där kommer han.
God helg.
Tackar, tackar. Nej, jag har inte sett några sådana coola saker. Nej, jag har haft det bra. Jag har varit väldigt... varit ute på lokal.
Ja, du med.
Jag har varit på middag och det har varit det ena och det andra, visst. Nu har jag inte riktigt tänkt ut någonting jag skulle säga om det. Så,
men det är okej att bara nämna.
Det
var
särskilt som hände, men jag bara berättar att jag har ett socialt liv alltjämt.
Jag antar att du lade märke till att det var svinkallt ute när vi gick hit i morse.
Jo tack, jag tänkte faktiskt cykla till jobbet idag, men så kom jag på precis när jag skulle lägga mig igår att jag har ju inte tagit fram min cykel. Den står ju kvar i källaren. Och det kan jag inte göra liksom 4:30 på morgonen.
Nej, det är att utsätta sig för onödigt meck, skulle jag säga.
Ja, men precis. Men sen när jag väl kom ut då till spårvagnsplatsen så kände jag satan vad kallt det är.
Mm.
Och tackade min lyckliga stjärna typ att jag inte hade rotat fram cykeln.
Nej, för då hade du behövt ha sådana ordentliga vantar.
Ja, men det är precis, jag sätter igång en hel apparat och ska man fram med de grejerna som jag faktiskt har packat undan nu. Mina tumvantar som är jättevarma. Nu måste jag ju fram med dem igen.
Precis.
Så nu vet jag inte hur jag ska göra. Ska jag köpa nytt morgonskort eller cykla?
Vet du, jag är på precis samma ställe. Jag har liksom 10 dagar kvar på mitt och jag kan inte riktigt avgöra om jag ska frysa mig in i den här våren eller inte.
It's a pickle.
It's a pickle. Det kan vara något för oss att diskutera mer sen kanske. Men
det kommer vi göra.
Ja, det kommer vi verkligen. Men när vi tog oss hit i alla fall, då var det -3 grader.
Ja, men jag kände det.
Ja, jag fick ganska mycket ifrågasättande blickar från olika Volvo-arbetare när jag stod på hållplatsen i min fleecetröja. Och hade vår personligen. Och alla andra hade vinterjackor.
Ja, just det.
Så kände jag att det var en del som var så.
Kände du dig dum och naiv?
Alltså lite, men
ung och dum.
Men vet du vad jag kände? Jag stod också där och hade ett internt, alltså liksom ett internt bråk med dem i mitt eget huvud.
Okay.
För du vet, man är så van vid att någon är så på vintern, så drog jag genast tillbaka till när man var tonåring och när kanske någon var så. Men du kom ju fri. Alltså, nej.
Just det. Så spelar du upp hela det bråket.
Du skulle ha tagit vinterjackan. Och så var det som att jag hörde dem säga det till mig. Och så sa jag, men jag klagar väl inte till dig på att jag fryser. Det är väl mitt problem. Ja, det här hände i mitt huvud. Det var ju relevant. Men det är ju soligt i alla fall nu. Och det kommer vara det idag.
Ja.
7 grader blir det som mest.
Solen är ju uppe.
Den är uppe.
Sen ett tag tillbaka.
Ja, 7 grader är ju inte så mycket att heja för liksom, och det har ju varit så här ett tag nu, så man undrar ju då, undrar jag till SVT:s Väder-Nils specifikt, är det liksom rimligt att vara lite besviken?
Helt rimligt att vara besviken.
Tack.
Skönt.
Ja, det är faktiskt skönt.
Han bekräftar dina känslor.
Ja, väldigt skönt. Han säger också att det är ovanligt kallt för årstiden.
Det är det.
Ja, ja. Mellan 5 och 7 grader kallare än normalt.
Oj då, det var ganska mycket.
Mm. Lokalt kan även vara 10 grader kallare än normalt.
Du hoppas man inte befinner sig lokalt.
Nej, verkligen. Det vill man inte. Det är låg- och högtryckens fel, har jag sammanfattat det till. Vi kommer inte gå in på i detalj.
Nej, hur det där funkar. Det får Nils ta.
Det får Nils ta. Men de har i alla fall liksom lagt sig så att vi har en stadig nordvind.
Ja, nej.
Det kommer Ja, det låter inte bra alls. Det kommer kall luft norrifrån. Och det drabbar faktiskt inte bara oss, utan hela vägen ner till Medelhavet är det kallt nu, säger Väder-Nils.
Alltså.
De kanske inte har det exakt så kallt som vi, men kallare än vanligt.
De står lite med flis. Eller flis kanske i och för sig.
Flis. Alltså, de är ju... Jag var ju en gång... Så var jag i Spanien i december. Och då gick jag runt i kanske så en liten skjorta bara. Och spanjorerna gick runt i dunjackor.
Ja, just det.
Så de har säkert
de har säkert
vinterjacka nu. Men när vänder det då? Det är det vi alla undrar.
Ja. Det kommer vara fortsatt kallt nästa vecka, men vi ser i alla fall en lindring framåt helgen där. Så man får räkna med att det kommer att vara så här ganska lurigt väder och kallt hela tiden och kan komma nederbörd i alla dess former. Det kan vara regn, snö, hagel, kornsnö och allt möjligt.
Allt möjligt.
Kornsnö.
Kornsnö, ja. Känner du till kornsnö?
Nej.
Nej, jag har googlat lite och det är någon slags mellanting mellan snö och hagel.
Vad duktig du är på ditt jobb som googlar precis det jag undrar vad det är.
Ja.
Det var inte helt säkert att du skulle ha googlat nej, konsnö nämligen. För det var också det jag hängde upp mig på.
Ja, men jag kände att du skulle hänga upp dig på det. Och då så har jag börjat liksom kartlägga vad dina frågor kommer att bli.
Ja, mycket bra. Jag är imponerad.
Mm, ja, men tack. Jag kan också skicka en känga till SMHI som hade en jättedålig beskrivning av vad konsnö var på sin hemsida.
Men det är ju lite typ så... Okej, Nils, det är vad säger man, ombytligt väder i april.
Mm.
Det är aprilväder i april är det han säger ungefär.
Ja. Men det är lite kallare aprilväder än vanligt.
Ja, men så det kan får man ju ge honom att det känner man.
Ja, jag har i alla fall gått in och blickat framåt och jag kan meddela att på söndag är liksom första dagen jag ser någon större skillnad. Då blir det 13 grader.
Mm.
Och sen verkar det tuffa på framåt måndag, tisdag, onsdag med 15 grader står det då.
Oh, fan.
Mm. Mm. Men imorgon då blir det 9 grader och mulet.
Jubel i kammaren! Det var det inte hemma hos mig i helgen kanske, men likväl i USAs representanthus. Och till och med en del viftande med ukrainska flaggor, Linnea.
Ja, jag är med. Jag tänker inte på jubel i kammaren
Nej,
hemma hos dig.
Släpp det nu.
Jag släpper det.
Det man gjorde i USA i representanthuset var att man till slut röstade igenom ett stort stödpaket till just Ukraina då på 655 miljarder kronor. Och så här lät.
On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Oh, one voting present. I missed it, but thank you.
Talmannen Mike Johnson där, men tyvärr någon typ av formalia fel som lite förtog klippets ikoniska faktor.
Just vad jobbigt. Men de ska spela upp jublet.
Precis. Han har ju pratat om att det här handlade om att vara på rätt sida av historien och sånt som han återkommer till.
Så blev
det, så här, det är typ som att det skulle vara så. I have a dream that my four little children, I mean five, I forgot about little Billy, my five little children. Att det skulle vara så i det talet. Men skitsamma. Efter månader av debatt och hårt motstånd från republikanerna så är paketet igenom. Och
det är oerhört viktigt av flera skäl.
Av flera skäl, det säger Joakim Paasikivi, överste löjtnant, som berättar för Ekot att USA nu snabbt kan skicka ammunition till Ukraina. Vi talar då om artilleri, ammunition och luftvärn. Och sånt här har man på lager. Det handlar framförallt om transporttid nu. Man ska inte börja producera massa ny ammunition.
Nej.
Det ska skeppat. Sen handlar det handlar dels om det alltså.
Men också en oerhört viktig signal om att USA är tillbaka. Att man nu engagerar sig, det är tydligt att den farhåga om amerikansk isolationism i alla fall för tillfället är undanröjd. Och det är viktigt för Ukraina, men det är också extremt viktigt för Europa och för Ryssland. Det här är en signal till Ryssland att det kommer inte fungera.
Guess who's back?
Ja, just det.
USA's back.
The support.
Tell a friend. Eller våra lyssnare. För det har ju varit lite osäkert kring det här engagemanget från USAs sida. Trump har ju medvind och även om han inte är president så blåser ju sådana America First-vindar. Republikanerna har ju varit emot många av dem tidigare eftersom man vill ha mer pengar till gränsen mot Mexiko för att stoppa den illegala invandringen. Man vill liksom prioritera det istället. Men vissa har också varit med på stödpaketet då eftersom det har gått igenom. Och en nyckelfigur i det här var mannen vi hörde i början, Mike Johnson, den republikanske talmannen, som gjort ett historiskt och djupt personligt vägval.
Yes.
Så formulerar Svenska Dagbladet det. Till exempel, han ska ha samlat sina närmaste då, medarbetare i förra veckan. Och den djupt religiösa Johnson ska då tillsammans med kollegorna ha samlats i bön. Och riktat sig till högre makter och sen då förkunnat att han ville stå på rätt sida av historien när han fattar beslut om detta då. Och det menar han alltså är att skicka pengar till Ukraina då. Och en av hans medarbetare sa det till ABC då, att han sagt på det här viset, och att Johnson uppmanade då i förra veckan alla ledamöter att rösta efter sitt samvete. Vilket kanske kan man tänka sig gett grönt ljus till vissa som stod och vägde då, om man skulle följa någon slags partipiska eller inte. Och han röstade alltså emot den högerfalang inom republikanerna som fick honom vald till talman. Vi pratade en del om det när det var på gång här. Att det var ju det här,
det
tog
så
lång
evighet.
Tid och så blev det han till slut då, med stöd av den högerfalangen inom republikanerna som ju är extra måna om att stärka gränsen och så. Mm. Så han gick ju emot dem och nu riskerar han att avsättas från posten som talman. Det är en liten sidodiskussion, men det är flera som vill det i alla fall, att han ska bort nu. Straffas för det han har gjort, så att säga.
Då har han kanske övervägt att det var en risk då. Och det är det också har bidragit till vägvalet.
Det tror jag. Ja. Han är ju säkert
med på det.
Medveten om riskerna i vilka beslut han tar då. I vilket fall så gick förslaget igenom och nu ska det vidare till senaten där det förväntas godkännas snabbt enligt flera bedömare inom några dagar här eller någon vecka. Reaktionerna har varit positiva. En fantastisk nyhet, säger Tobias Billström till exempel. Vår utrikesminister där i Sverige. Och det gör oss alla säkrare, sa Jens Stoltenberg, NATOs generalsekreterare i Moskva. Kallar man beskedet för förutsägbart och att det kommer berika USA ytterligare och förstöra Ukraina ytterligare på grund av Kiev-regimen, som dödar ännu fler ukrainare, sa Putins talesperson Dmitrij Peskov till ryska nyhetsbyrån. Där är liksom så här, jag tänker att vi inte försöker bryta ner det citatet från honom, för det är så mycket så här intern rysk propaganda som ligger i det, men bara så vi får det sagt, ett litet uttalande från Ryssland. Vid samma tillfälle i USAs representanthus så röstar man också igenom ett stöd till Israel militärt tillsammans med ett humanitärt stöd till Gaza på 300 miljarder kronor, kan jag bara nämna, när vi är ändå inne på vad man röstar de där. Och dessutom pengar till Taiwan. Den här lagen vi pratat om att förbjuda TikTok.
Vilket jävla sammanträde.
Ja, eller hur? Det var mycket att avhandla där. Vi kan återkomma till det sen, det där med TikTok eventuellt. Vi tar inte det nu, det blir så rörigt.
Men det är inte helt klart, kan vi väl säga, att
klart,
det blir förbjudet.
Nej, precis, så. För det kommer lära överklagas och sådär. Ja. Det var lite snack om att det kunde vara en eftergift för att man röstade igenom det här stödpaketet och då liksom lobbade man ännu hårdare för det med TikTok och så. Men det lämnar vi det här. Hur som helst, den första leveransen till Ukraina, den kan vara på plats inom ganska kort tid. Det ska upp i senaten nu som sagt och innan några dagar. Sen ska det signas av Joe Biden och sen är allt ready to go. Alltså, det kommer inte fram allt på en gång, men man har det i lagren och kan skeppa iväg det så fort Joe Biden har signat. Och ja, de första leveranserna kan vara på plats inom liksom ett par veckor så där, enligt USAs SVTs USAs korrespondent Fouad Youssefi, så det kan vara ganska snabba ryck då. Och stödet kommer i grevens tid.
Ja, det är min känsla.
Precis. Om Zelensky inte får ammunitionen så kommer han att behöva en flyktväg, sa till exempel en professor som Wall Street Journal pratade med. Så i grevens tid kommer det här miljardpaketet på 655 miljarder kronor från USA till Ukraina. Adam Bergsten, du är med oss nu en vecka.
Yeah.
God morgon.
Mår du bra eller?
Ja, tack. Fint.
Du var inte alls beredd på den frågan. Du var beredd på att läsa ditt nyhetsbrev. Det ska du göra, man vet aldrig vad du börjar med. Så vi slår ju över i ton. Varsågod.
En explosion har inträffat i området Hulta i Borås. Enligt polisen har en entréport till ett lägenhetshus sprängts sönder. Larmet kom in strax innan klockan 2 i natt och nationella bombskyddet kallades till platsen. Enligt Sara Lund, vakthavande befäl vid polisen i Region Väst, har polisen inte fått in några uppgifter om skadade personer. Under natten har man också genomfört dörrknackning i närområdet och förhört vittnen till händelsen. Polisen har nu inlett en förundersökning gällande grov allmänfarlig ödeläggelse. Ingen person har gripits. Telia hade natten mot måndag störningar i sitt mobilnät, vilket innebar att samtal inte kunde kopplas fram, något som Aftonbladet var först med att rapportera om. Problemen började omkring klockan 2 och höll på fram till klockan 3:30 ungefär, berättar bolagets presstjänst för TT. Personer verksamma inom sjukvården på flera håll uppger för Aftonbladet att man märkt av problemen. Detsamma gäller för Polisregion Syd. Militärutgifterna i världen nådde under 2023 den hittills högsta nivån på totalt motsvarande 26 000 miljarder kronor, enligt en rapport från fredsforskningsinstitutet SIPRI. Det är en ökning sedan 2022 med 6,8%, vilket är den brantaste stegringen mellan två år sedan 2009. Utgifterna ökade över hela världen, men särskilt mycket i Europa, Mellanöstern och Asien. Störst militära utgifter i världen har USA, Kina, Ryssland, Indien och Saudiarabien.
Tack Adam. Lättare hjärnblödning på den oerhört höga siffran du just förkunnade där. 26 000 miljarder kronor. Ja,
26 biljoner hade man också kunnat säga. Jag vägde lite, vad ska jag säga? Biljoner eller tusen miljarder?
Ja, men det kändes slagkraftigare nästan med tusen miljarder, den vägen du valde.
Ja, jag tycker du valde rätt.
Ja, ja, tack. Förutom att man kunde misstagit dig för en SD-politiker i riksdagen. men det gjorde vi inte, det vet jag att du inte är. Tack Adam, vi går
vidare. Tack.
Vi måste bara avhandla att jag befinner mig i chock.
Ja, du skakade i grunden.
Ja, ja faktiskt. Jag fick lite så här... jag liksom bara slogs tillbaka till MSN när du alldeles nyss i vårt lilla chattverktyg skrev parentes i parentes.
Precis, vi kommunicerade med vår producent Viktor Blomdahl idag om lite hur vi ska göra sådär. Och då vill jag bara signalera gröna sidan upp, tummen upp. Ja. Som jag vill jobba mycket med IRL också. Ja. Tummen upp. Jag försöker liksom ta tillbaka den ganska mycket. Om den någonsin har varit stigmatiserad, men lite upplever
det
jag.
Det tror jag verkligen, särskilt om du... Ja, jo, det tror jag.
Men jag tycker den ska tillbaka liksom. Jag vill se den mer. Och då gjorde jag parentes i parentes.
Ja.
Och det blev ingen tumme upp i chattsystemet.
Nej.
Det finns inte längre som funktion.
Det är tydligen utdaterat, men det gav mig en liksom, bara slungades tillbaka i tiden.
Ja, jag var lite orolig att ni inte ens skulle känna till det fenomenet.
Ja, för ibland, jag såg det.
Ni är båda lite yngre än mig, så ibland så, men ibland händer ju sådana saker att det som är självklart för mig känner du knappt till och vice versa.
Ja, jo, det kan,
inte
så ofta, kan
det, är inte,
det
är inte så långt emellan oss, men nej, ibland så krävs det så lite. Det krävs ju så få år ibland.
Ibland kan det ju även vara intressen bara som gör att man det inte är riktigt med på samma. Ja,
jag hoppas du kan samla dig nu då för att berätta mer nyheter.
Ja, mitt bästa. Jag är kvar i den här, du vet, när man loggar in och ut hela tiden bara för att synas väldigt mycket. Så, 10 000 gånger på MSN så kommer det upp sådana rutor.
Logga in och ut ur hjärnan för att samla dig, liksom starta om hela hjärnan.
Ja. Nej, det ska inte behövas. Men vi återkommer säkert till detta.
Men vad glad jag blev av att tänka på det när man loggar in och ut och det blir så...
Ja.
Här är Linnea inne igen. Ja. Okej, förlåt. Vi hade kunnat prata om det där hela morgonen, tror jag.
Det hade vi verkligen kunnat. Men nu ska vi inte prata om det, utan Västtrafik.
Ja.
De jublar på grund av kraftigt ökad biljettförsäljning, läser jag på gp.se.
Grattis, Västtrafik.
Grattis. De har ju skaffat fler kontrollanter.
Jag tycker mig har märkt det.
Ja, och även ett gäng civila som vi har pratat om tidigare. Och nu har de då kunnat se att biljettförsäljningen ökade med 36% under början av året. Det är ett bättre effekt än vi trodde, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.
Mm.
Som också har varit här.
Som också har varit här, ja. Mm. Jag blev civilkontrollerad bara häromdagen.
Blev du det? Ja, för jag har aldrig stött på dem än.
Jo, det var en kvinna som, du vet, man sitter i godan ro och så bara någon som bara, ursäkta. Så bara, vad har jag gjort nu då?
Ja.
Här står en liksom helt normal kvinna och bara lutar sig fram typ och vill säga mig någonting.
Ja.
Då får man ju lite panik.
Mm.
Sen hade jag ju biljett då, så det var ingen fara. Men man är ju inte så benägen att tjuvåka när man just har varit med om en sån grej.
Nej, precis. Och det kanske är det som många andra också har känt. För de har sett nämligen då en spik i försäljningen.
En spik?
En spik i kurvan alltså. Mm. En sån riktig spike. Jävla stigning.
Ja.
Vecka 5 och 6 framförallt kan de se det. Och det är då mest på periodbiljetter. Och det sammanfaller med införandet av civila biljettkontrollanter och det mediala intresset av dem, säger Lars Backström.
Ja, så det är vårt fel också.
Det kan vara lite, ja, precis. Det kan vara lite på grund av oss.
Mm.
Men vi bryr oss inte om konsekvenserna, höll jag på att säga. Vi får inte hänsyn till dem i alla fall, i det sättet.
Nej.
Men vi har ju rapporterat om det, absolut. Och i pengar så har de då ökat försäljningen med 25-30 miljoner under vecka 3-12.
Så, där, ja.
Så att 25-30 miljoner mer på 2,5 månad.
Vad går de pengarna till? Att betala alla nya kontrollanter kanske?
Ja, men delvis säkert. Mm. Jag vet inte exakt om de har någon sån vi ska avsätta de här pengarna, utan de har ju, vi återkommer till det lite längre fram, vad de har framför sig som de behöver göra.
Ja, jag förstår.
Men Lars Backström säger också då att de har gjort ännu fler saker utöver kontrollanterna. Det har varit, de har satsat på biljettkontroller på tåg, och så har de då, citat, satsat på att främja påstigning genom framdörren på bussar.
Aha, alla de här människorna som står på Drottningtorget och så pekar här fram ska du gå på.
Gör de det?
Alltså, nu kanske de har slutat lite med det, men det var ett tag så jag tyckte det alltid stod sådana värdar där.
De gjorde kanske det i början, men nu har de ju framförallt, har jag sett på, alltså ovanför framdörren så står det så här, gå på här, typ. Eller gå på fram, tack.
Kostar det mycket pengar?
Med skyltarna?
Ja.
Säkert, det är nog en del logistik att planera vilket klister som ska upp på vilken sant, lapp och dörr och sånt.
Det är ju bra för alla göteborgare som vill åka till Stockholm. Jag menar, när jag var nu där och gick på mitten av bussen, fick jag ju skäll av busschauffören.
Ja,
men skäll i högtalarsystemet. Och fick gå en sån walk of shame.
Public shaming.
Mm. Ja, men verkligen så. Jag förstod ingenting först.
Nej.
Sen bara, just det, det är ju i Stockholm där.
Precis, det är ju annorlunda. Mm. Men det har de i alla fall gjort. Och nu är det tydligen mellan 85-90% av alla som åker Västtrafiks bussar i liksom hela området som Västtrafik har, som går på där fram och visar biljetten.
Okay.
Och 60% i Göteborg, det är lite lägre här. Men vi var ju också lite senare ute. Just för att det är så stadstrafik och det kommer det ta mycket längre tid och sådana grejer.
Jag tror att
det beror på, jag är inte helt säker. Nej. Men det är 60% här i alla fall. Och fler fuskåkare har också åkt fast.
Det är ändå, förlåt, det är ändå nästan varannan som fortfarande inte har fattat att man går på
det fram. Ja, fortfarande inte har fattat att det bara skiter i.
Ja, jag vet, fast då kör de ju typ inte vidare om man går där bara. Gör du fel en gång så borde du ändå...
Alltså jag kan väl erkänna att jag går inte alltid på där fram.
Säger de ingenting då eller?
Nej.
Jag åker typ aldrig buss.
Nej, det är väl det tror jag. Mm. Men jag går inte alltid på där fram. Sen vet jag inte heller om min linje är en sån där man måste gå på fram.
Nej.
För jag tror att det kan vara liksom ett undantag som de fortfarande inte har infört det på.
Men du får inte skäll när du går på i mitten, det har inte hänt.
Nej, jag får inte skäll. Jag tror att jag kanske skulle få det om det var bara jag som gick på. Mm. Alltså du vet så, men det... Jag...
Man orkar inte, de orkar inte bry sig det.
Ja, det är också ett... Det är så många, du vet. Det är
Jag blir bara väldigt, väldigt nyfiken. Oväntat nyfiken på hur det är när du går på bussen.
Precis. Det är vissa bussar får jag hjälp med här är undantagna. Till exempel då 16, 17 då, som är min, och 18. Det är så kallade stombusslinjer. Så det är väl att de är så jävla långa och stora och så mycket folk på. Men i alla fall, det har vi gått... Och då har vi gått från 10% i Göteborg tidigare. Innan man gjorde den här liksom satsningen att kom igen, gå på fram nu och visa din biljett.
Så enligt Västtrafik själva så är det en toppen satsning.
Ja, men det är en stor skillnad. Och vad betyder det här då för biljettpriserna? Det är ju det man vill veta. Vår kollega Olle Råde ställde frågan till Lars Backström och fick det här svaret. Det är inte för mig att avgöra. Och vi har också haft och kommer att få stora kostnadsposter till följd av fler spårvagnar, nya tåg och depåer. Hur biljettpriset ska se ut på sikt, det är en fråga för politiken.
Mm.
Det är alltid en balans att försöka hålla nere och att fortsätta satsa.
Ja.
Så vi har ingen aning helt enkelt vad det betyder för biljettpriserna. Right. Men de har olika ställen där de kan stoppa de här pengarna. Det behöver man nog inte oroa sig för. Men 25-30 miljoner mer än vanligt alltså under 2,5 månad.
Linnea återigen gör min barndoms decennium succé på TikTok. Ja visst, jag talade om 90-talet, jag talade om megaheten Cotton Eye Joe med bandet Rednecks, som idag väl är något av ett skällsord som man inte direkt skulle döpa ett band till, tror jag.
Det håller jag med om, ja, det är min uppfattning också.
Jag tror det skulle vara svårare att slå som det är idag, men så kunde man det alltså heta då på det glada, lyckligt ovetande. i många aspekter 90-talet när det gäller sådana identitetsfrågor. Då.
Ja, just det. Och i andra aspekter, ekonomikris och så vidare.
Ja, ja, precis. Det glada, det goda 90-talet. Mm. Men också det 90-talet då rednecks blev virala. Och nu, 30 år efter succén med Cardinal Joe, så blir de... ja, det är nu de blir virala. Ja. Då var de ju bara sålde massa skivor. Jag tog lite fel ordning där. Ja. Men nu blir de virala. Den här låten har spelats 3 miljarder gånger de senaste 26 dagarna. Och den nådde 1 miljard på bara 8 dagar.
Herregud.
Och för kontext då så tog det 87 dagar för Adele med Hello att nå 1 miljard.
Det är ju otroligt snabbt, ja.
Det är det.
Vad är det som händer egentligen?
Vi snackar om visningar på YouTube då, ska jag säga. Det är det som
det här
är visningar.
Det här sticker väl ut lite grann, känns det som.
Ja, men TikTok kommer in i spelet också. Okay. Mm. Det gör det. Det är TV4 bland andra som rapporterat om detta i helgen. Men... man får tillägga här då att de här siffrorna rör alltså inte originalvideon till Cardinal Joe med Rednecks, utan det är utan ett annat klipp som heter Get...
vad heter det?
Gedagedagdo. Gedagedagdo.
Ja, just det. Det är som det låter som de sjunger.
Ja, det är som det låter som de sjunger alltså. Det är ett så kallat internetfenomen. Och jag menar...
det låter kanske som något obskyrt från nätets undervegetation. Ja.
Det kan ju låta som det när jag det försöker säga gdagdago och precis. Det har fått liksom flera miljarder visningar. Då. Mm. Men det hör alltså till det här klippet gdagdigidagdago.
Gdagdagdagdago.
Ja, just det. Gdagdigidagdago. Det går mycket enklare när man sjunger det. Ja. Gdagdigidagdago. Go, delas upp för 2 månader sedan och innan sändning nu så hade det 23 miljoner visningar, så det är liksom en del i det här och det klippet låter så här. Alltså exakt som mig på 90-talet.
Ja, precis.
För det var ju så man sjöng den låten.
Det var ju så.
När man var
det
är
ju det enda sättet att sjunga den låten.
Mellanstadiedisco. Mm. Man bara gdagdigdagdago. Och så det breakdansar man.
Här är det ändå, alltså här är det ändå verkligen en skillnad. För den här låten spelades ju inte på mina mellanstadier.
Nej, men det är ju sådana här tillfällen. Eller vad som är core culture liksom.
Ja, precis. Däremot var det ju mycket waka maka fo.
Ja, men det var det ju för mig med i och för sig. Ja. Den höll i. Men precis den här videon då med när han sjunger så, det är en video på en nugget som sjunger så. Och sen är det också en chicken wing som sjunger så och sen sjunger de tillsammans. Och jag menar, som sagt...
det låter kanske som något obskyrt från nätets undervegetation.
Kan det låta som, men internet älskar det.
Alltså, det här känns som också någon slags liksom del i Y2K-grejen. Alltså, nu ska vi gå tillbaka även i vilken typ av memes vi kollar på.
Ja,
men det här är ju mer den, liksom, den typen av memes som man såg för länge sedan.
Ja, men precis. Det är ju den så här hamsterpaj och den... typ exakt. Sådana grejer. Ja, ja vi är tillbaka. Det är sån jävla liksom
rundgång.
Full circle. Men det är då som jag förstår och som du misstänkte, Linné, att det blev viralt på TikTok först när en dansk sångare skrev om texten på det här viset då och la Rednecks musik till. Och sen kom det till YouTube och där började det spelas jättemycket. Och det finns massa varianter av det är liksom ett meme.
Det är alltid så. Ja.
Ja. Det kan låta som något obskyrt från nätets undervegetation, men det är också ett helt vanligt meme.
Ja.
Och originalvideon för Cardinal Joe kan jag bara nämna, den har 242 miljoner visningar på YouTube.
Det är också
så
mycket.
Ja, det är inte så illa pinkat det heller. Och Pat Reinitz, som är delgrundare till bandet Rednecks, han är ju glad nu.
Ja.
Han säger att de har hört av sig till Guinness rekordbok. Vilket naturligtvis också är ett extremt 90-taligt sätt att reagera.
Vad är det för värld vi lever i? Nu är det liksom som att den här y-tummen också... Det här känns som en grej nu.
Ja, vi är tillbaka. Det kanske inte är det första som slår en Gen Z-person om det händer något sjukt. Att man ska ringa till den här boken som ges ut av ett bryggeri.
Nej.
Där de skriver upp olika sjuka saker.
Nej, precis.
Att det inte är den instinktiva man vill göra. Att man vill att han... Ellert från Guinness Rekord-TV ska säga bara ja, vi har ett nytt Guinness Rekord. Det var ju såklart ett tv-program på 90-talet också.
Ja.
90-talet också med Guinness Rekord-TV. Harald Treutiger i den senare versionen. Först var det Mårten Andersson och René Nyberg, sen tog
sant?
Harald över, ja precis.
Oj.
Men Pat Reinitz, han säger i alla fall att hela teamet sitter bara och gapar, nyper sig i armen och är borta bortom förståelse. Siffrorna är av en sådan magnitud att det är knappt någon som tror på oss. Vi vill gärna att någon gör det så vi kan börja fira. Så de har inte vågat börja fira för det är ingen som tror dem. Då vill man ju kunna, om någon så, det där tror jag inte på. Tror de inte?
Mm.
Well, här har jag en bok.
Precis.
Där det står svart på vitt, trycksvärta, att det är sant. Det är inte sant förrän det står i en tryckt bok, tycker ni nämligen de 70-talisterna.
Folk på 90-talet.
Ja, men då, precis, de som var i 20-årsåldern kanske på 90-talet.
Exakt, det var då man tyckte det.
Till sist så har jag en fråga till er, Linnea.
Mm.
Vad sjunger de på riktigt i den här låten, tror du? Vad är det de sjunger?
Jag har ingen aning. Alltså det är väl Da-da-da-dim, Cotton Eye Joe.
Ja, men vill du gissa ändå?
Ja, men
det här första är ju det svåra.
Jo! Nej!
Men nu pratar du ju mitt på det.
Ja, förlåt.
Där är man ju med. Abbey, men det är det där första.
Ja, men så här, det låter ju som di-da-di-dam-dam. Men jag har ju också för mig att han sjunger. Sjunger de inte så? Where did you... Nej, det är ju sen.
Det är
ju sen. Vad dum jag är. Ja, nej, jag har absolut ingen aning.
Det är så här. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long time ago.
Alltså skicka den här människan på artikulation.
Men det är typ så här att han uttalar det en konstig satsuppbyggnad, rytmisk så här. För det är typ så här... Vänta, jag vill lyssna på det.
Ja. Det
här. Det blir typ så. If it hadn't been for Cotton Eye Joe. Man måste säga, ja. If it hadn't been... Lyssna en gång till. If it hadn't been for Cotton Eye Joe.
Men det är under all kritik.
Minns du vad låten handlar om då? Har du liksom funderat mer på texten?
Jag
liksom,
har aldrig tematiken? Funderat på det. Och jag blev gärna sugen på att göra en hel analys av texten.
Den handlar i alla fall om den fagre Cotton Eye Joe som kommer till byn och ligger med alla tjejer ungefär.
Mm-hmm. Mm,
så det är därför, om det inte hade varit för honom så hade han varit married long time ago.
Ja, just det.
Och så handlade det typ om att det är en tjej som kommer in och sjunger på versen. Och typ att alla tjejer typ drar från stan för att de har legat med Cotton Eye Joe. Och sen försvinner han och då typ skäms de. Så då är det bara massa killar kvar som bara och spelar den här låten då på ett eurodisco-sätt.
Otroligt.
Så där fick ni alla lära er någonting. Vi ska få besök, Linnea.
Ja. Ett SAS kommer
hit. Ja, precis. Ett SAS, Josef, politikreporter på GP. Vi ska prata om Moderaterna. De hade ju en storm i vecka förra när man röstade igenom könstillhörighetslagen. Man blev satiriserade av SVTs herr talman.
Kraftigt.
Kraftigt satiriserade. Är det ett ord ens?
Jag vet inte.
Och det har blivit stor liksom, intern debatt. Och vi ska prata lite om hur Moderaterna och Ulf Kristersson då mår, hur hans position är efter den här stormiga veckan. Bryt allt, jag stoppar ett sats mitt i en mening. Vi får reda på här att unga människor faktiskt lyssnar på Cotton Eye Joe idag. Berätta vad du just sa, ett sats.
Men jag såg någon artikel på Omni.
Ja, men det var den vi pratade om. Men att det var din väns grannar typ.
Ja, han var helt tokig på dem här om dagen.
För de blastar Cotton Eye Joe.
Precis.
Ja, vet du vad de sjunger?
Jag tror jag läste det här någon gång, men jag kommer inte ihåg.
Nej, du får lyssna tillbaka på programmet så får du lära dig. Vi upprepar inte det igen för alla lyssnare. Men nu tar vi hela påan istället som vi hade tänkt från början. Jag blev så bara till mig av ett sådant vittnesmål från verkligheten. Så jag ville bara liksom rapportera det direkt. Men förra veckans politiska snackis, det var ju den här könstillhörighetslagen som vi har pratat om här också. Och en omröstning vållade ju en hel del debatt då. Den omröstningen som var orsakade stor splittring mellan Tidöpartierna, men också inom Moderaterna. Och det har funnits kritik där mot förslaget. Ulf Kristersson har då drivit på för att det här förslaget skulle röstas igenom som vi minns. Och till slut så röstade alla ledamöter för utom en då igenom det här förslaget inom Moderaterna alltså. Men hur mycket bubblar det under ytan i Moderaterna nu? Och hur står det till med enigheten inom hela Tidöpartiet? Det splittrade ju dem också. Det är dags att återigen välkomna vår politikreporter Etsas Yusuf, vilket jag redan smyggjort lite grann. God morgon, Etsas.
God morgon.
God morgon.
Du, för det första, att det överhuvudtaget röstades igenom den här könstillhörighetslagen, var det väntat eller hur väntat var det?
Det var väntat, ja. Det måste man ändå säga. Sannolikheten att så många skulle liksom bryta mot partilinjen måste ändå betraktas som lågt, men det var ju ändå lite spänning eftersom det, precis som du säger, bubblade inför den här omröstningen. Jag tror många journalister kanske tänkte att det kanske eventuellt skulle kunna vara så att det skulle vara fler som bröt mot partilinjen, alltså folk som inte hade gett sig till känna på förhand. Men så blev det ju inte då, det var bara två som röstade emot sina partier, och det var ju en moderat som du har nämnt här, Ellen Juntti från Landvetter, och så var det en socialdemokrat, Patrik Björk från Falköping.
Mm. Mm. Varför var det så få som gjorde det då? Är det partipiskan viner?
Ja, men det är nog det. Det är liksom,
och när man säger så, det är ett sånt begrepp man slänger sig med, men det är liksom hot. Eller vad är det? Vad betyder det egentligen?
Nej, men det innebär väl egentligen att man håller partilinjen utåt. Man kan tjafsa om saker internt och man kan säga sin åsikt, men när man väl går ut i riksdagen så liksom, då står man för partiets åsikt och då försvarar man den.
Mm.
Och gör man inte det så brukar det oftast mötas med någon slags sanktion internt.
Man blir typ petad från någon lista kanske, eller det kan vara något annat?
Alltså nu, eftersom det har liksom blivit aktualiserat, så har det ju liksom framkommit att ofta så blir man petad från sin utskottsplats, alltså där man sitter och gör det politiska arbetet.
Mm.
Men det är klart att det beror väl helt på vad det är för fråga och lite sådär.
Hur stort brottet är, så att säga.
Jag vet, liksom för några år sedan så bröt ju omedvetet socialdemokraten Ibrahim Baylan mot partilinjen och lyckades rösta igenom något som hette liksom en folkräkning, att man skulle räkna hur många...
För han inte som... tryckte fel.
Precis. Det var inte så att han blev straffad för det, men han lyckades ju liksom själv single-handedly få igenom liksom oppositionens förslag när de faktiskt styrde Socialdemokraterna. Så.
Det är helt otroligt faktiskt.
Ja, tur kanske då att det inte var något ännu mer liksom avgörande. Något paradigmskifte som man råkade trycka igenom.
Ja.
Men som jag fattat det så var det, så har liksom Ulf Kristersson själv varit väldigt, alltså, drivande i den här frågan. Hur många var det som höll med honom egentligen? Och hur många är det som har fått liksom anpassa sig efter den här partipiskan?
Alltså Ulf Kristersson ska ju under Pride 2022 i alla fall sagt att han skulle få igenom den här lagen när han fick en direkt fråga i en debatt. Och sen så sägs det att han på ett internt möte också har förklarat att frågan var viktig för honom. Men sen liksom hur det ser ut internt, det är faktiskt svårt att säga lite. Alltså folk är ju sura, men de är ju sura över olika saker.
Mm.
Vissa är motståndare till lagen, andra tycker att de inte fått säga till om viktiga saker eller att man inte fått insyn i lagen. Vissa är emot den här åldersgränsen, vissa tycker att Ulf liksom hanterat det dåligt och blivit irriterade på honom. För han har ju tidigare liksom inte, när Pride 2022, då stod han ju bakom 16-årsgränsen här, att man ska kunna byta juridiskt kön från 16 år. Och nu liksom inför den här omröstningen för 2 veckor sedan så var han på plats i riksdagen för en frågestund. Det är alltså att han går upp i talarstolen och besvarar riksdagsledamoternas frågor. Och så efter det, när han kom ut från plenissalen där, så stod ju media där och var redo att fråga honom om det här. Och då plötsligt så sa han att han hellre hade velat se en 18-årsgräns. Och det, liksom, det skapar ju en annan sorts irritation när man är liksom sista minut börja backa från ett förslag han själv egentligen haft en del att säga till om som liksom partiledare och statsminister. Förslaget kom ju från regeringen, det bröt sig loss från regeringskansliet och gjordes det ett sånt här utskottsinitiativ för att KD inte var med på tåget.
Ja, just det. Ja, men det var ju hela det här herr talman-avsnittet som vi pratade om innan, liksom, där de såg det.
Nej.
Nej, det var ganska kul i alla fall, men vi kan spela lite bit från när de har så internt krismöte på Moderaterna där de liksom har liten teori om hur det kan gå till och vad de ska göra för att lösa det typ.
Detta innebär att 80% av alla moderater är emot det här förslaget.
Oh my god.
Vi måste stoppa honom.
Nej. Det här är första gången Ulf har bestämt något politiskt helt själv. Han behöver inte stopp. Han behöver hjälp. Låt partipiskan vina.
Du har rätt. Svantesson, du tar gammelmoderaterna. Mm. Jag åker ner till de skånska rasistmoderaterna. Och Strömmer täpper till truten på Ellen Juntti.
Ulf får inte framstå som en svag ledare.
Men han är en svag ledare.
Framstå, sa jag.
Mm, satirprogrammet får vi undersöka, ja. Herr talman då. Men hur framstår han som ledare nu då, tror du?
Ja, alltså de lyckades ju, vad heter det, hålla partilinjen, ledamöterna, men det är klart att det liksom precis innan den här diskussionen dök upp, då var det så här mycket så här mätningar om att Ulf Kristerssons förtroende sköt i höjden efter NATO-inträdet och just du vet, det hade varit jättemycket positiv rapportering om just Moderaterna det. Och regeringen liksom efter att de har haft det ganska tufft typ sen de tillträdde. Mm. Det har liksom varit skjutningar och det har varit liksom du vet, allt det här grollet med Erdogan och Ungern och du vet, mycket har varit motigt. Och
så allt de skulle gå till val på liksom, fixa brottsligheten och få in i NATO. Massa precis. Troll i det, ja. Ah.
Precis, och så till slut så bara händer någonting positivt och så går det liksom en vecka eller två och så är vi tillbaks, eller så är de tillbaks vid liksom ett läge där massa mestadels anonyma moderata riksdagsledamöter håller på att gå i taket över hanteringen över den här lagen. Och så är man tillbaka för liksom medierapportering som inte är till deras fördel. Och det är klart, det där är ju inte så bra om man styr. Alltså typ frågan om att liksom att ett lagförslag eller att din riksdagsgrupp ska gå emot dig ska ju inte ske när du är statsminister. Så det är klart, det där är ju inte så där jättebra. Mm.
Det här, alltså Tidögänget då, eller regeringsunderlaget med Moderaterna, KD, L och SD, de har ju varit splittrade här i den här frågan. Hur liksom, är det helt okej? Eller jag tänker på så här, samarbeta typ. Det här är ju inte en fråga som de som finns med i Tidöavtalet, men de tycker ju ändå liksom olika. Alltså finns det några konflikter mellan dem som kan liksom påverka samarbetet längre fram?
Alltså som jag liksom, och det här är verkligen en tolkning, men den här lagen fanns ju på liksom en lista över lagförslag som skulle komma fram från regeringens sida. Och till och med så att det låg på hos sjukvårdsministern Acko Ankarberg, hennes lista. Så, och sen försvann den ju. Och många har liksom tolkat det här som att man gjorde KD en tjänst genom att liksom plocka ur den ur regeringssamarbetet och bedriva den fritt i riksdagen. Och jag har hört liksom folk resonera att så här, ah, men det här var ju riktigt bra för oss liberaler exempelvis, för nu kan vi visa att vi står upp för liberala värderingar. Mm. Och KD kunde ju samtidigt visa liksom, få lite cred hos dem som i deras parti kanske är emot det här. Men sen såg jag en artikel i Expressen nu för någon dag innan omröstningen där Ulf själv hade gått ut och kommenterat, och då var man ju sura för då hade ju Ebba Busch plötsligt gått till liksom ganska hårt angrepp mot de som liksom driver igenom den här lagen, och då var det ju en del liksom så här källuppgifter och sådär, men att varför gör de så här när vi har gjort dem en tjänst?
Ja typ. Precis, vi var alla överens om att det här var bra för alla typ, att vi gjorde det så.
Ja. Så det är klart, det där är ju en grej som har hänt, och sen är det ju såklart, jag såg också liksom att SD har börjat prata om att så här, aha, kan man göra så här, då kan vi väl göra det i någon annan fråga. Och så såg jag att riksdagsledamoten Tobias Andersson hade gått ut och sagt att vi kan kroka arm i riksdagen och köra över regeringen om frågan om gårdsförsäljning, alltså att man ska kunna åka ut i en gård och köpa hem en flaska vin eller dylikt. Och där finns det liksom ett förslag vid regeringen som många moderater och liberaler och alla är liksom ute i landet är ganska missnöjda med, för de tycker att det är liksom lite fegt. De går inte fram tillräckligt hårt.
Ja, okej. Okay. Ja, så man kanske ska man tänker sig att man kan ta chansen nu då och komma med lite egna spel där liksom i samarbetsväg.
Ja, det är liksom...
Och inte hålla sig till tider liksom.
Ja, det återstår väl att se. Alltså typ, nu säger Ester det här, men man vill ju se det skarpt egentligen. Mm. Det är ju bara ord fram tills att man verkligen ser det.
Ja, men tyckte Jimmie Åkesson var ändå ganska så här, det står ju inte någonting om det här i tidavtalet, så man får väl göra som man vill. Sen tycker vi att det är dåligt typ, att han ändå var ganska diplomatisk i hur han, han rasade liksom inte totalt i alla fall efter omröstningen.
Nej, precis. Men sen är det, alltså det finns ju mycket grejer som inte står i Tidöavtalet, men som ändå liksom regeringen samarbetar mest med. Jag har uppfattat ändå som att Kristersson och de andra partiledarna har varit ganska måna att ha med Åkesson i så mycket som möjligt. Mm. Alltså klimatet är inte en del av Tidöavtalet, men ändå så har man ju en uppgörelse med SD om klimatet. Och så, det är bara ett exempel, men så, nej, men det är klart att det är inte bra, för att skulle alla de andra partierna och SD vara överens i en fråga, då får man ju pisk.
Ja, men det som har stuckit ut lite är det som jag var inne på förut, just att det, i alla fall liksom, inramningen har blivit utifrån att det har varit så himla viktigt för Ulf Kristersson, att han har drivit på det så mycket. Och det var ju det som var, jag återkommer till herr talman typ, men att de hade en ganska rolig typ, att då var det så att han var med i någon sånt René Brygga-program ungefär, och liksom lovade någon transperson, alltså påhittade i det programmet, att det här ska vi göra, och att det är därför typ att han inte vill svika ett löfte. Och det var ju som du var inne på där med Pride liksom, alltså angränsande bara. Ja, jag bara tycker det är lite intressant, och då har de en sån rolig låt i herr talman som kom på slutet.
Detta innebär...
Nej, vad fan.
Detta...
Nej, fan, jag har lagt in fel. Skitsamma, vad tråkigt att jag hade en sån lång
ringa
till ett icke-klipp.
Får gå in på SVT Play och kolla.
Ja, precis. Nu har jag gjort jättemycket reklam för det programmet, men det var kul ändå. Ja, avslutningsvis, alltså det är inte den enda grejen för Moderaterna som varit den senaste veckan. Det är också det där med Anna Kinberg Batra ju. Så är Moderaten som, vi behöver inte dra hela bakgrunden, för vi har pratat om det ganska mycket, men på Länsstyrelsen och de här kompisanställningarna och sånt. Hur stort problem tror du det är för Ulf Kristersson, Moderaterna i stort? Eller liksom, kan han liksom städa av det, att folk typ inte bryr sig så mycket om en landshövding? Eller vad tror du?
Jag skulle nog säga att ju längre det pågår, desto större problem blir det nog för honom och för Moderaterna. För jag tror att de flesta vanliga människor nog ändå liksom kopplar samman Anna Kinberg Batra och Moderaterna. Även om landshövding är liksom en opolitisk roll. Det är ju inte partiet hon representerar i den rollen. Men folk tänker nog ändå på Moderaterna. Och håller det här i sig, liksom, för nu känns det som att det bara blir mer och mer varje vecka. Och fortsätter i den här takten, ja, men då blir det ju ganska mycket problem. För att det är ju det som liksom, väljarna, medborgarna får ta del av. Och det blir liksom ett likhetstecken med Moderaterna. Och då, det är ju dålig press. Liksom.
Ja. Ja, han Paul Ronge, den ofta uppringde PR-konsulten, var med i någon Omni-artikel och pratade om att de är efter fem, att det blev lite farsartat, för de hade diskuterat om huruvida det var en lapp eller inte i receptionen. Liksom. Så här, vad är en lapp egentligen till att man hamnar där? Och ja, det kan ju bli, det kan bli lite farsartat helt enkelt. Ja. Etsas, Yusuf, du är politikreporter här på GP. Alltid lika härligt att ha dig med oss. Vi tackar för att du gav oss en liten redogörelse för läget i Moderaterna nu.
Tack så mycket.
Tack ska du ha, Etsas. Ja, måsarna gräna.
Ja.
Och det gör vi med.
Vet du vad? Det är väl dags för den säsongen snart där man måste gömma sig för måsar, va?
Ja, precis.
Det är väl det där att de
kanske har varit lite ur säsong.
Snart.
Jag har ju varit rädd hela vintern, men det kanske inte har behövt vara då.
Nej, det tror jag inte. Det är väl nu på våren någon gång. Det slog mig häromdagen när jag hittade min måskeps som jag har hemma.
Just det, med ögon i nacken eller?
Ja, precis.
Är det no fear? Eller är det bara, eller har du målat dit dig själv?
Nej, jag har fått
det?
Den. Ja. Jag fick den som tack för att jag var en toastmaster på ett bröllop. Det var två nyhetsshowen-lyssnare som gifte sig.
Ja, som visste om liksom.
Som hade hört. Ja, precis.
För så de som har missat det är ju tipset att man ska liksom ha typ ögon i nacken.
Exakt.
För då tror måsarna, de anfaller gärna bakifrån. Men om du har något ögonliknande där bak så kanske de inte vågar det och inte äter upp din cheeseburger då.
Ja, exakt. Då kommer de inte attackera dig. Från april så häckar de. Så det är väl högsäsong nu då kanske.
Otrolig producent Victor som bara typ vet det.
Alltså jag tror att han har googlat, så jag vill inte vara sån.
Snabb på googla då.
Han är snabb på googla.
Han kom in i rummet precis.
Han är jättebra på det. Det var därför vi anställde honom. Hur snabbt kan du googla?
Ja.
Men varning då. Håll koll på måsarna. Vi får väl kolla med Ina. Hon har ju haft mycket måsproblem här för mig. Hon borde ha koll.
Ja, men det har hon kanske. Jag typ äter ju ingenting utomhus längre av rädsla.
Ja, nej, jag tror
i alla fall inte om jag är i stan.
Nej, men jag tror inte, det här handlar ju inte heller bara om att de snor mat. Det handlar ju om att de bara attackerar dig.
Bara rakt av.
Ja, oavsett om du har mat eller inte.
Ja. Vätskrämd. Men vi går vidare.
Mm, det gör vi.
Ah, jag trodde titta på mig. Jag trodde du skulle ta vid med någon nyhet här och du bara, ja, titta på mig.
Och jag trodde jag skulle, du bara,
ah, vet du vad, vi behöver inte reda ut det. Men jag kan ändå gå ut med att det var mitt fel. För jag minns nu vad jag sa precis förut. Men skitsamma, nu blir det du i alla fall.
Jag skulle vilja be om en lite kort jingel av ett särskilt slag.
Julens djurnyheter. Vad är det?
Vi övervägde lite, är det djurnyhetsjingel okej eller inte, och kom fram till att det ändå är det. Men ja, det handlar om salladsgrodan som vi pratade om förra veckan.
Mm.
Aftonbladet har döpt den till det. Det var ju spenat som den kom i.
Just det, så den, ja, borde heta spenatgrodan.
Precis, om man ska vara sån eller kanske få ett namn. Men den är i alla fall numera död, kan jag meddela. Ja, den,
RIP.
Verkligen
spenatgrodan.
RIP. Spenatgrodan, ja, dess rätta namn, det tycker jag är det minsta vi kan göra. Att titulera den.
För att hedra dess minne. Precis. Och dess otroliga resa.
Dess verkligen otroliga resa som slutade så här snopet. Då.
Ja.
Det var ju alltså en groda då som hittades i en påse spenat. Isabel var det som hade köpt den här på ICA Maxi, har jag för mig.
Japp.
Öppnade den i köket och ut kom en liksom limegrön groda som började bara fly, som flög runt i hela köket. Det finns video som säkert många har sett på olika sociala medier. Den fick i alla fall då under helgen bo hemma hos grodexperten Martin Johansson, rapporterar Aftonbladet.
Mm-hmm.
Men nu har den avlivats.
Avlivats?
Avlivats. Så den har inte dött en naturlig död, utan den har dött en onaturlig död.
Mm. Ja, det känns ju tråkigt. Alltså, den kom ju från Frankrike, var väl misstanken, va?
Ja, precis. För spenaten kom ju från Frankrike och det var ju då någon form av lövgroda som är vanlig där. Så att den har liksom klarat sig i en stängd spenatpåse hela vägen från Frankrike till Sverige och till och med i Umeå var det. Så till och med en lång bit in i Sverige.
Men undan svenska myndigheter, det klarade den sig
där
inte.
Där klarade den sig inte alls, utan den fick ju då bo i ett terrarium hemma hos experten Martin under helgen, och sen så skriver Aftonbladet då, så hamnade dess öde i händerna på Jordbruksverket.
Ja. Mm. Där lägger man inte fingrarna emellan.
Nej, det gör man inte. Aftonbladet har ju såklart frågat då varför har ni dödat den här grodan?
Why?
Och Jenny Leijonberg som är smittskyddshandläggare där på djurinförselenheten på Jordbruksverket. Hon förklarar då att det finns flera anledningar till avlivningen i det här specifika fallet. Det korta svaret är att vi vet för lite om grodans härkomst. Vår bedömning blir därför att grodan varken kan sättas ut i naturen eller hållas i fångenskap av smittskydds- och djurskyddsskäl, skriver hon i ett mejl.
Motfråga, hade de kunnat ta reda på mer om djurets härkomst?
Ja, precis. Hade de kunnat det, och eventuellt är det inte någon någonsin som åker till Frankrike från Sverige? Ja. Som hade kunnat liksom ta med sig den?
Ja, precis.
Det kan inte vara så svårt om den har överlevt. Jag menar, spenat är väl ändå kyl.
Liksom. Exporterar vi någonting till Frankrike? Att vi skickar ner liksom en påse svartkål och bara lägger ner grodan och hoppas
precis
den öppnar sig?
Kan det vara det? Eller någon bil kanske eller någonting? Ja, kan ingen franska på Jordbruksverket? Nej. Kanske var det, de kunde inte ringa.
Eller så den lilla översätt hemsidan-grejen. Ja, precis, om man vill söka fransk information liksom.
Exakt,
ja,
precis.
De söka, har försökt ringa och de bara...
Kontakta kanske till och med myndigheterna i Frankrike och be om olika liksom, personnummer på grodan och sådana grejer.
Det kan bli lite sånt missförstånd, för att groda är också ett skällsord för fransmän. Att de försökte ringa. Att han sa, du, bonjour, och de bara, yes, we are calling regarding the frog. You are the frog, you are not frog.
Ja.
Och så bara slänger de på oss, bara, och de bara, guess we'll kill it then.
Ja, just det, och de äter ju grodor också. Ja.
Just det,
så
det, de kanske hade skyddsbehov,
ja,
den här grodan också. Att man inte kunde skicka tillbaka den till landet eftersom den liksom riskerade...
Just det, den riskerade att dö. Den så då dödade vi den här istället.
Den har ett skyddsbehov, så då gör vi det på ett mer humant sätt här än att den ska bli uppäten i Frankrike då.
Just det, det är också intressant för Aftonbladet har frågat hur det gick till när grodan avlivades.
Ja, det men, undrade jag, men jag vågade inte fråga det. Jag tänkte att det skulle bli makabert, men vill hon svara på det?
Nej, det kan faktiskt inte Jenny Leijonberg säga, men hon förklarar att det finns olika tillåtna avlivningsmetoder för groddjur.
Utan att,
utan att gå in på närmare
exempel.
Vad det skulle kunna vara för någonting.
Nej.
Men ett sorgligt liksom öde för spenatgrodan, som vi ändå kallar den här.
Det pågår ett stort pizzabråk i Milano.
Åh, vad sugen jag blev på pizza nu.
Pizzans hemland. Den där väcker den känslor. Jag läser det på g.se. I ena ringhörnan står Milanoborna som bara vill kunna sova om nätterna. I andra sötsugna nattugglor. Dessa gör upp i ett infekterat pizzabråk, rapporterar The Guardian. Och sötsug kanske du reagerar
ja,
på.
Ja, verkligen.
Inte söta pizza, utan det gäller både pizza och glass.
Pizza och glass?
Ja.
Nu börjar vi snacka.
Den här konflikten har pågått i 10 år. Över 10 år till och med. Redan 2013 så ville Milanos dåvarande borgmästare förbjuda gatuförsäljning av takeaway-artiklar så som pizza och glass efter midnatt. Det är alltså det som pågår i Milano, att du kan gå ut mitt i natten och köpa dig en glass.
Det kan man ju även här.
Ja.
Men då måste man ju vara i centrala delarna av stan.
Men på gatan, finns det sådana vagnar som säljer glass?
Nej, det är på i liksom, 7-11, som en food truck har de där då, av något slag.
Ja, men det finns ju på men typ 7-11 eller andra liknande sådana där.
Det finns snabbmatskedjor, kan man ju också köpa glass på.
Just det, ett tag sedan jag var ute på kvällen.
Det var det uppenbarligen.
Men det här är i alla fall någonting som man gör i Milano då, som de är sura på. Och då, för de har liksom klagat på att det går inte att sova för att alla är ute och smaskar
och är glada.
Tugga med munnen stängd i alla fall, vi försöker sova. Kanske någon ropar från ett fönster. Maron! Och så vidare. Och nu har de blivit så pass högljudda de här klagomålen då att Marco Granelli, som är biträdande borgmästare för säkerhet. Man har tydligen en borgmästare för säkerhet i Milano. Han meddelade nyligen då att man ska se över här, man kan liksom stänga ner den här försäljningen av glass och pizza på natten. Och då har ju det i sin tur då fått motreaktioner. Marco Barbieri, som är generalsekreterare för detaljhandelsorganisationen Confcommercio i Milano. I Milano, det var på svenska egentligen. Men han säger att det finns en tradition i Italien av att man tar ut sin familj och bjuder dem på sötsaker.
Mitt i natten?
Kanske, om man så vill.
Ja.
Det ska inte någon annan avgöra när jag bjuder min familj på sötsaker.
Nej.
Om jag ska väcka hela familjen, om det så ska gå till så att jag väcker dem ett på natten och bjuder dem på glass, så ska jag få göra det. Det är en tradition om man lägger sig om man lägger sig i en sådan kulturell vana blir folk inte glada, säger han.
Men det här får mig också att osökt dra paralleller till Spaniens typ arbetsmarknadsminister som vi pratade om för några veckor sedan. Som hade gått ut och varit lite så här: hallå, ska restaurangerna ha öppet så här sent verkligen? Det är inte bra för de arbetandes hälsa. Och genast fick så en kritikstorm mot sig. Ja. Det är någonting som börjar hända i södra Europa.
En töntifiering av Medelhavsområdet.
Precis, de börjar ta efter oss.
Ja, och blir lite mer
lame. Här kan man inte äta efter 21.30 någonstans i hela Göteborg.
Nej, exakt. Men för det är det han är inne på också, den här Barbieri. Att de andra samhällsgrupper som är ute och rör sig sent om nätterna, som han benämner dem som, han tror inte att de kommer sluta vara ute och väsnas på nätterna bara för man inte kan köpa glass längre.
Nej, då väsnas de bara, men inte lika höga av socker.
Ja, precis. De kanske väsnas så. Vi vill ha glass, vi vill ha glass. Och så slutar de aldrig med det, för det finns ingen glass.
Nej.
Tror du att 25-åringar kommer att gå hem vid midnatt bara för att de inte kan köpa takeaway? Eller turisterna som vill äta en glass efter midnatt?
Nej.
Tror du det, frågar han reporten.
Jaha, jag trodde du frågade mig.
Eller retorisk fråga kanske, men det tror han inte såklart då. Sen är det liksom lite syrligt tillbaka då enligt Milanos borgmästare Giuseppe Sala som säger att det kommit in hundratals klagomål då. Men han säger så här: vi ändrar inte universums regler utan sätter bara små gränser, menar Sala i en intervju med The Guardian.
Oj, ja, vad liksom poetiskt det blev helt plötsligt.
Ja, men också liksom så här... att han spelar ju ner frågan väldigt mycket. Alla som är upprörda för den här, att man liksom är inne och petar i den klassiska milanesiska kulturen. Mm. Sen, det är inte som att vi typ håller på att avskaffa gravitation här. Det är bara att du inte ska köpa glass mitt i natten. Det är lite gott. Det är gris, kanske han menar mellan raderna. Ja, men det skulle också få konsekvenser att barer tvingas stänga sina uteserveringar senast klockan 00:30 på natten och, eller 00:30 på helgerna. Så ska du ut en lördag, kan du inte sitta på en uteservering klockan 02:00 på natten?
Nej, det är ändå lite, då är vi uppe på gravitationen i storhetsnivå i att göra ändringar. Jag satt ute en gång vid, vad heter den å nu igen som går här vid, i Gårda typ.
Mölndalsån.
Ja, det är väl en, ja, precis. Mm. Ja, där, ja. Nu insåg jag att vi pratade om huruvida man orkade sitta ute klockan 02:00 på natten eller inte.
Precis, du hoppade in i samtalet som pågick under gingen. Och så bara fortsätter du i samtalet.
Så fortsätter jag glömde att vi håller på med
Victor
någonting.
Victor blev trött bara av att tänka på det, sa han. Att sitta på en utsevering klockan 02:00 på natten. Ja. Men då kommer du med en anekdot här som bevisar att du inte tycker det är så jobbigt.
Så, nej, det är inte så jobbigt. Och jag satt ute vid den Mölndalsån en sommar för några år sedan. Typ klockan 4-5. Det var toppen.
Men det var inte på en uteservering då? För det låter nej, inte som det, var det inte. Sverige jag känner.
Däremot fanns det, nej, däremot fanns det som tur var en nattöppen mack där man kunde köpa chips och läsk.
Sverige.
Så det var en underbar tidig morgon.
Där har du det Sverige jag känner och älskar.
Där har du det. Nu
nattöppna
pratar vi...
mackar.
Ja, det gillar man ju faktiskt. Så länge man inte behöver jobba på dem själv. Det kan ju vara lite jobbigt beroende på hur man är. Talmannen ska vi prata om nu. Han ska ge ut sina favoritdikter.
Som han har skrivit själv. Nej. Eller nej, en antologi.
Han har inte skrivit dem själv. Nej. Jag trodde också detta när jag såg den här artikeln i Svenska Dagbladet. Men han har fått liksom sätta ihop. Förlaget Max Ström har bett honom då välja ut sina 100 bästa dikter från 500 år.
Det är liksom talmannens version av att få göra så veckans burgare på brödernas.
Ja, verkligen. och det är då, det har då resulterat i antologin Talmannens guide till svensk poesi. För han brukar ju tydligen ofta då liksom läsa lite poesi, ja, även det, i sitt jobb.
Ja, men det har man hört ibland att han, när han öppnar olika sammanträden i riksdagen sådär, att han liksom tar till lyriken som hjälp.
Det har varit Harry Martinsson och det har varit Esaias Tegner, och under ett besök i Helsingfors 2019 då reciterade han 28 verser. De 28 verserna i Johan Ludvig Runebergs dikt Sven Duva för en reporter. Utan till!
Den reportern bara, jag måste ut med en text nu. Nu måste den ut.
Verkligen. Just det. Jag har inte bett dig.
Nej.
Men nu, här börjar du.
Verkligen så här att de hade kan skicka ut Andreas Norlén om de måste köpa sig tid.
Det är en sån filibuster-grej, kan man använda det som.
Fort, in med talmannen, recitera Fröding.
Precis. Ja. Också att den reporten kanske stod där och tänkte, ja men det kanske är 3 verser han ska ta. Och så var det 25 till efter det. Eller så var det en toppenupplevelse. Det vet man ju inte. Men talmannen säger i alla fall då att det är väldigt spännande. Livet går väl ut på att utvecklas på olika sätt, säger han. Och poängterar särskilt att han inte har en litteraturvetares kunskaper. Jag har närmat mig det här med stor ödmjukhet, säger han.
Men ska han bidra på något annat sätt än att välja ut dikter? För nej, i så fall så är det ju inte så här en jätteutmaning. Eller det är klart att är man kan sätta ihop en fin antologi.
Alltså,
men...
sammanfatta 500 år av dikter.
Ja, ja,
du får välja 100 stycken. Det kan ju bli liksom fel inom citationstecken. Mm. Eller det kan bli liksom vad många andra kanske inte skulle hålla med om.
Nej, precis.
Det är väl det. Men nu till då det mest intressanta med den här artikeln.
Ja, okej. Okay, ja.
Tänker, ja, det handlar om då hans privatliv.
Just det, det var det du nämnde.
Poesin har då, skriver SvD, spelat en viktig roll i hans privatliv. Och han har också tagit hjälp av sin fru Helena i att göra det här, de här urvalen. Hon har varit med och hjälpt till.
Hon också var intresserad.
Ja, men de möttes på en dating-site 2009. Talmannen och hans fru. Före sin tid, skulle jag ändå vilja säga.
Ja, det är det kanske.
Jag upplever i alla fall att det var före, att det liksom verkligen blommade ut.
Ja, jag minns inte, men det kan vara så. Ja,
ja, med liksom i alla fall olika appar och sånt där. Och då hade de tydligen en första dejt i Nässjö. Och den bjöd åt på en dålig restaurang och ett bullrande eparally.
Ja, det är ju en miss ändå.
Det är en miss.
Om man vill sitta där och liksom diskutera the finer arts.
Precis.
Så men... åker någon förbi mig och bara... Ja. Banan med lort. Kommer den in i antologin? Det tror jag inte.
Jag tror inte det. Jag vet inte riktigt vad som räknas som poesi och vad som inte gör det. Men Andreas Norlén säger i alla fall så här om dejten då. Det gick inte helt som planerat, men det slutade med att vi läste dikter för varandra på hotellet.
Amen.
Ur en antologi som jag hade haft med som present, säger han och ler.
Herr talman.
Ja.
Quite romantic.
Får man inte en bild? Ja. Jag har också olika frågor som så. Varför var de i Nässjö på första dejten? Varför var de på ett hotell? Och, ja.
Ja. Ja, det är lite järvt ändå. Boka ett hotell till första dejten.
Ja, men jag vet inte, det kan ju vara att någon av dem bodde där och den andra
visst,
fick åka.
Kanske hade olika rum,
och så gick de bara till hotellrummet.
Man ser framför sig att de ligger på en äng sådär. Ja. Du vet att han ligger på rygg och hon kanske ligger, precis, på hans mage så, och så läser han en dikt.
Läser
kan inte
han
komma på. Jag kan liksom inte komma på ett exempel på en dikt.
Visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våran tveka?
Wow, vilken spännande och unik dikt du läser här, talman.
Ja, precis. Han hade också med sig en hel antologi som present.
På första dejten?
Ja,
wow.
Så vi får väl anta att de hade kanske pratat lite poesi innan,
men
också.
Det där, ja, precis, vi vet inte, de har säkert pratat och chattat innan och så. För jag menar, hade någon gjort det idag? Idag tycker jag det är så jävla... Typ hade någon gjort det i så här första dejten eller något sånt program, då hade ju den personen typ klassats som en galning, känns det som.
Ja.
Att alla hade tyckt att det var ett freak typ som tar med sig och läser massa poesi och sånt. Och det kan jag tycka är lite synd.
Hade du velat gå på en dejt med någon där ni inte hade diskuterat poesi alls, och så kom den personen och bara, nu ska jag läsa 28 verser här för dig?
Svaret på frågan är väl ja, men om det liksom gjordes i rätt kontext, att det liksom inte var det första man gjorde, eller den här personen stod nedanför mitt fönster typ, och gjorde det och ropade upp. Men om man liksom ändå, om den på ett snyggt samtal, sätt kunde leda in samtalet på poesi.
Ja.
För att det hade inte alltså, varit så snyggt om man bara så här, på tal om det så har jag med mig en hel bok. Men om man kunde det ur huvudet, så tyckte jag ändå det var lite så imponerande.
Nyckelordet här är väl ändå samtycke. Det krävs ju samtycke för att liksom poesi ska bli en succé. Man kan inte bara börja läsa poesi för någon utan att ha frågat innan. Om alltså, den personen vill höra ett jättelångt stycke poesi ur en antologi. Det är fast, mitt råd.
Ja, alltså jag är liksom självklart helt för samtycke. Men jag kan också tycka, om man ska vara så här, är det okej om jag läser några rader poesi för dig? Att där tycker jag liksom, i just det fallet så är det lite, alltså om man verkligen har en dikt, alltså nu är det om förutsättningarna är riktigt, om man har en dikt som man tycker verkligen är applicerbar på situationen, då tycker jag faktiskt att man ska få lov att liksom brista ut i den.
Ja, men då,
och liksom ta kanske en god minut i anspråk i alla fall. Kanske inte 28 verser.
Men
liksom.
Då låter det som att det är mer av en liksom impulsgrej,
ja,
som du beskriver nu.
Ja.
Men om det är någon som har tagit med sig en antologi och som är bara helt inställd och helt plötsligt bara börjar läsa så,
nej,
28 verser, då skulle jag absolut säga att då är det bättre att fråga först.
Ja, nej, men okej. Okay. Fair enough.
Vi ska prata om stickning nu.
Ja.
Det har stickats en 4 kilometer lång halsduk.
Inte av dig.
Inte av mig, utan för klimatet.
Du är ju en stickare.
Ja.
Men du bryr dig inte om klimatet så mycket. Ja. Just det. Det är nog det då.
Tackar. Fint sagt.
Ja.
Men det är SVT som rapporterar om detta. Och det är helt enkelt så här att från och med igår så har Sverige gjort av med sin årsförbrukning av jordens förnybara resurser.
Just det. Det är den där nyheten som börjar komma allt
tidigare. Och tidigare.
Ja,
det, jag kände det, att det är ju fruktansvärt tidigt. Det är väldigt mycket år kvar
på resurserna. Ja, verkligen, verkligen.
Det var i alla fall
i april, herregud.
Ja, det var i alla fall då klimatrörelsen Rebellmammorna som uppmärksammade det här med då en 4 kilometer lång stickad hals duk. Mm.
Kända rebellmammorna efter hon kvinnan som fick sparken på, eller inte fick fortsätta på Energimyndigheten. Mm.
Nej, exakt. I alla fall, de samlades på Sergels torg, läser jag, och sen bara av mot riksdagen. Och planen var att de skulle linda den flera kilometer långa halsduken runt riksdagen.
Aha.
Det hade typ varit lite fint och häftigt att se bara hur det såg ut med en lång halsduk.
Nu när det är så kallt i april också.
Exakt.
Men går det ens, undrar man då? Det ligger ju så, det är ju vatten runt omkring.
Ja, alltså, det hade väl säkert gått att lösa på något sätt. Men tilltaget fick ett nej av polisen.
Ja.
Det var 2667 kvinnor som hade hjälpts åt med den här stickningen. 1,5 meter var hade de stickat.
Ja. Hur lång tid har det? Jag har ingen
begrepp om det. Att sticka 1,5 meter. Ja. Alltså, om vi förutsätter att det är, de har stickat i slätstickning och att halsduken är kanske 10 cm bred, vilket jag gissar utifrån bilderna, då skulle jag säga att för mig kanske det skulle ta 8 timmar.
Mm. Ja, det är en insats.
Isabella Persson skulle nog göra det på 4, tror jag.
Ja.
Hon är lite snabbare. Det är en insats. Men det skulle då, det här att de stickar 1,5 meter var, det skulle representera Parisavtalets 1,5-graders mål.
Okej.
Det var
den flög nog över huvudet på ganska många.
Ja, och för svensk del, så apropå det här att det inträffar tidigare och tidigare, så är det tydligen... nej men titta, det har skett ett trendbrott i år. Den här dagen är 18 dagar senare jämfört med 2023.
Jaha.
Så det verkar som att vi liksom inte backar utan går... Nej. Framåt.
Och då finns det ju 1 miljard frågor kring vad det beror på.
Ja.
Och så följdfrågor på det och så vidare.
Det finns också en fråga som är, vill du veta hur lång den längsta halsduken jag har stickat är?
Ja.
Jag är ganska säker på att det var 24 meter.
Ja, men det är också, varför gjorde du det?
Ja, det är en bra fråga. Man måste bara ha med sig här att det var en väldigt smal halsduk.
Ah, okay.
Den var kanske 0,5 centimeter i bredd.
Du skulle linda den runt typ en liten telefonkiosk eller vad? Nej, räckade till.
Nej, vet du vad det var? Det var att jag var 19 år och bodde i Malmö och jättegärna ville vara med i tv. Så att, okay. Då var jag inne i Musikhjälpen-buren. Och stickade.
Var du med? Du kom med ändå?
Ja, jag kom med. Ja,
du satt där inne och stickade? Liksom.
Jag satt där inne i en timme och så... Nej, virkade gjorde jag. Mm. Fan också.
Det var ju det året Musikhjälpen var för att stötta Lenny Kravitz.
Ja, exakt. Det var också... den användes också, den här jättelite långa strängen av Kodjo som halsduk. Så det finns någonstans i något arkiv finns det en bild på detta.
Kanske någonstans på nätets undervegetation.
Det tror jag inte.
De pratar om en nyhet nu som jag tänker att det är från P4 Göteborg, och det är verkligen typ sån här grej som jag känner att P4 Göteborg går igång på alla cylindrar.
Ja.
Och det gör de nog varje år, för det är en återkommande grej, och jag dömer dem inte för det. Jag tycker det är rätt och riktigt att de rapporterar om det. Det är liksom on brand för dem.
Så spännande.
Men man själv kanske kan vara lite trött på det, samtidigt som man känner jag vill ändå veta, och jag talar om SM i ordvitsar. Du känner till den här tävlingen?
Alltså,
och du förstår lite vad jag menar.
Ja, alltså, jag känner, alltså, absolut, i bakhuvudet så känner jag till den, och i framhuvudet så är jag inte jätteintresserad.
Nej,
men jag fattar att de gör den.
Men är det inte väldigt P4 Göteborg att liksom ta den varje år?
Det är liksom nästan peak P4.
Men jag tror att deras lyssnare förväntar sig,
det tror jag med,
att de ska prata om det.
Mm.
Och nu tänkte jag ta ett litet prat om det också då, för som P4 Göteborg skriver så är Sveriges bästa ordvitsare en skåning. Som dessutom bor i Stockholm.
Kränk.
Och de har ju den göteborgsvinkeln på det såklart. Även fast jag då menar att stockholmare gillar ordvitsar mer än göteborgare på ett sätt. Eller de gillar framförallt att höra en göteborgare dra en ordvits.
Just det.
Det är som att gå på Skansen för dem.
Ja.
Typ att det är, du vet, så här, det står en sån järv i ett häng. Och så i nästa häng så står jag och frågar. Eller drar en ordvits liksom. Jag kommer inte ens på någon.
Jag tänkte att det liksom skulle komma en ordvits som hade med järven att göra. Så
nej,
jag var så jävla påkopplad för att fånga den.
Ja.
Nej, men absolut.
Ja. Vilket är det modigaste djuret? Järv, står jag i hängnet bredvid. Är det en ordvits?
Nej, det tror jag
det
inte. Det är mer av en gåta kanske för barn. En ganska enkel gåta.
Farsan får
Ja, men absolut att det är så. Och här är det ett kompisgäng från Göteborg som står och har roligt.
Ja, precis. Att det hade kunnat vara en monter.
De håller på med ordvitsar.
Ett litet hängn.
Absolut.
Och sen blir det en sån nyhet så här. Ordvits göteborgarna från Skansen har rymt. Och så är det han, Skansen Jonas, som bara, det här ska inte få hända typ.
Precis, vi vet inte vart de är.
Att man ser, alltså man typ så här, såg senast på Strandvägen.
Exakt.
Och stod där. Ja. Och bara,
ordvitsade.
Varför kom jag
fan
inte på en? Vad är det? Jag kom inte på en enda ordvits. Vet du vad? Det är bara sådana, jag kommer på sådana gåtor hela tiden.
Ja, men är inte grejen att de ska komma i stunden då?
Jo, det
eller
är
att
väl
de ska,
det.
Jag vet inte.
Det är väl det som är lite knäppt med SM med ordvitsar. För jag vet inte riktigt hur det går till då. Men jag tror att man kanske, man ska bara dra så många ordvitsar som möjligt på någon viss tid, tror jag.
Ja, och så kanske de ska få poäng utifrån hur bra de är också.
Ja, jag vet inte om de får ämnen kastade på sig eller så. Men vi kan lyssna på om jag lyckas.
Har argumenterat för att USA.
Nej, fan, okej, det här var Gina Lindberg.
Ja, ställde hon upp i ordvitsen.
Jävligt oväntat att Gina Lindberg gick in så här. Vet du vad som är skillnaden på en god nattsömn i Indien? Man har hotell i Madras. Det var inte så fullständig mening. Jag kämpar på med min ordvits
här.
Om att göteborgarna nu får skärpa sig.
Det finns.
Ja, men vänta, jag vill höra hennes jävla skämt bara.
Ordvitsar om fåglar fick.
Hon ordvitsar om fåglar. Här kommer det. Mm. Det är alltså Elvira Gullberg är vinnaren. Jag tror hon är någon slags komiker, vanligt för jag googlar henne snabbt så här. Men här är hennes ordvits om fåglar. Hon liksom, det var inte den hon vann för, men en av hennes ordvitsar som hon liksom tror kan ha bidragit till den här segern då.
Rinn att falla.
Och här kommer nattens drottning. Ah, var det där Wolfgang Amadeus eller var det någon annan Mozart?
Ja, förstod du?
Jag är i chock.
Ja, hon vann på den.
Ja.
Jag tycker det är väl, det är väl liksom hantverk på något sätt.
Alltså, jag hantverkar det. Jag ja.
Man hör ju på henne att hon inte förväntar sig att få ett jättestort skratt där. Hon levererar det på ett korrekt deadpan sätt.
Hon ska ju också ha 10 000 pluspoäng för att hon ställer upp på det här som reporterna har bett henne så. Kan du dra en ordvits?
Ja.
Det ska hon ju ha otroligt cred för.
Ja. Ja, men precis. Och de pratade med en annan, Henrik Orbeck där som kom. Han fick liksom publikens pris. Hon vann juryn. Och han tycker, han lite skämsamt kanske med glimt i ögat säger att det är väl det riktiga priset då, att han vann liksom publiken.
Ja, just det.
Och han är göteborgare som har hållit på med det här länge då.
Ja.
I flera år och sådär. Ofta kontaktad av P4 Göteborg, för jag såg nämligen ett relaterat klipp där han var med och fick kommentera de olika förslagen på vad Feskekörkas uteservering ska heta. Feskeköta var ett. En fyr tycker jag.
Göteborg,
om jag
kan
nu
vi
ska ta på mig Henrik Orbeck-hatten
kan
också
vi
recensera lite.
Ja, och jag känner lite bara, kan vi sluta liksom skjuta oss själva i foten med det här? Vill vi hamna på Skansen?
Ja.
Ska vi verkligen hålla på så mycket med ordvitsar?
Alltså, jag gillar det ändå lite när det kommer till byggnader och sådär. Alltså, vad var det vi höll på med? Gylfen och det här?
Ja, men det var ju bara ett smeknamn. Det skulle ju inte vara en ordvits.
Nej, det är ingen ordvits riktigt i och för sig.
Nej, jag gillar mena det så. Typ som läppstiftet, det är bara så att det ser ut så.
Jag vet inte, det är väl sånt där som går i vågor liksom. Men jag är inne i en period där jag tycker det känns bra på ett sätt att vi omfamnar ordvitsandet när det gäller till att döpa byggnader och sådär. Jag tror ändå jag är för, men jag är lite rädd för att jag om några år kanske har pendeln har svängt igen och att jag tycker att vi stereotypiserar oss själva och så vidare.
Jag är just nu i en motperiod.
Ja.
Men jag vill också bara säga att jag tror att det inte skulle vara en sån dum idé av Ordvits SM att typ ta hjälp av Gina Lindberg för att få fler att få upp ögonen för
Ordvits SM. Just det, att man tar in en av Sveriges mest seriösa personer. Det blir ju roligare om en sån person drar en ordvits också.
Absolut.
Om man är väldigt seriös. Okej. Det var det hela.
Avslutningsvis en liten rapport om mystiskt bajsvatten.
Mm.
Den här nyheten kom i fredags, tror jag det var till och med. Men jag liksom känner att det här kan vi inte låta gå förbi.
Det är alldeles för mystiskt.
Det är alldeles för mystiskt.
Bajsigt.
Ja, det är Erik Hilmersson, vår kollega, som har skrivit och han inleder texten så här. Det var en helt vanlig morgon i Marieholm i Göteborg. Johan Sembachs och hans kollega stod utanför sin arbetsplats och pratade när situationen plötsligt förändrades radikalt.
Wow. Väldigt dramatiskt, men oerhört vagt än så länge.
Jag vet, oerhört vagt, men alla kan ju känna igen sig i det här.
Ja, att man är i en situation och så förändras den väldigt snabbt.
Precis, och att man till exempel står en morgon och pratar med sin kollega utanför sin arbetsplats.
Och sen händer någonting som gör att den situationen förändras.
Exakt,
då.
Ja. Precis. Just det, att man går från va till va. Oklarsar mig. Johan det finns ingen logik. Johan Sembach säger i alla fall så här: det kom som ett regn på oss. Först tänkte jag att det var fågelskit, men det var alldeles för mycket. Det var som en hink med avföring.
Nämen.
Utspritt på en 10 meter stor yta. Och det luktade så in i helvete.
Ja. Ja. Då är det alltså en, berätta vad det är.
Det är alltså misstänkt bajs.
Som någon, var kommer det ifrån?
Ja, man undrar ju det. Ja. Johans kollega vill inte medverka i den här artikeln.
Nej, skriver Erik Hilmersson.
Ja, men Johan säger att det inte finns någon tvekan om att han träffades av det misstänkta bajset. Kollegan alltså.
Ja, okay, men då.
Ja. Ja. Johan själv säger att han var en meter ifrån och klarade sig, men det kom på bilarna och träffade kollegan då. Så då tänkte vi att det måste ha kommit från ett flygplan.
Aha, just det. För de typ bara släpper ut det från flygplanen.
Vi återkommer, för Erik har ju såklart kontaktat en flygexpert.
Ja. Annars är det så här, Gamla stan på 1500-talet ringde och ville ha tillbaka sin avfallshantering.
Exakt, vill ha ut någon som kastar ut någon hink från ett fönster. Så.
Tack för att ni alla tog er tid att ha tålamod med mig när jag konstruerade det skämtet. I realtid.
Det var det lilla. Kollegornas chef i alla fall beslöt sig tydligen för att granska det här närmare och kunde se att det var ett flygplan då som hade åkt över dem.
Det var det.
Precis vid den tiden. Och även GP har kunnat konstatera via flight radar att så var fallet.
Jag vill bara lyfta min lilla påhittade hatt till Erik Hilmersson.
Ja, jag vet. Det här är liksom den finaste typen av journalistik. Han har i alla fall kunnat konstatera det och han har också tagit kontakt med det aktuella flygbolaget. Alltså, guld, spade, säger jag bara. För att fråga då om det är så att de kanske har råkat släppa ut sitt avloppsvatten. Men bolagets pressavdelning skriver att det finns ingen sanning i detta eftersom vårt toalettsystem inte fungerar på det viset. Och vi har inte haft några rapporter om problem med våra flygplan. Och Erik har också ringt till Jan Olsson, känner du igen kanske, journalist och flyganalytiker.
Ja.
Han förekommer ofta i flygplansrelaterade nyheter. Han säger då att i princip ska det inte kunna hända. Luckan till toaletten öppnas ju underifrån på planet och det är ju ingenting som hänger, det är ju ingen som hänger där, så jag är tveksam, säger han. Och även Hans Kjell, ytterligare en flygexpert, har Erik ringt.
Nej,
han kollar fler. Hans Kjell säger så här, att de skulle ha släppt ut någonting, låter konstigt. Det skulle vara om någon lucka inte har stängts ordentligt, men det borde de ha märkt i cockpit, då borde en varningslampa ha tänts. Däremot så verkar det verkar finnas ett tidigare fall.
Jag sa.
Av detta. BBC har rapporterat om en händelse i England där en man berättade för BBC att han och hans trädgård blivit nedskvätta av avloppsvatten från ett flygplan. Men då var det inte heller tydligen något flygbolag som ville bekräfta att de hade släppt ut bajset. Så liknande händelse, oklart om det var just det. Men var det så då att de hade rätt från början att det var en fågel? Kan det vara det? Niklas Aronsson på BirdLife Sverige säger: det låter inte som en fågel. Det är helt otänkbart faktiskt. De volymerna är det aldrig.
Nej.
Och det har en helt annan konsistens.
Nu känner man nästan att han, Erik Hilmersson, har nått vägs ände. Typ. Vilka trådar kan han mer dra i?
Ja, men vet du, han har liksom tänkt då så här: kan det ha varit en bil eller kan det ha varit någonting annat som skvätta upp detta? Johan som då blev utsatt säger: nej, det är ingen väg där. Och det finns inte heller något högt tak nära. Det här kom från himlen.
Det kom från himlen.
Det kom från himlen.
Det åter det här med Adam Bergsten, menar jag, att det finns en övertro på att saker brinner upp i rymden. Att det kan komma från, nej, det kan inte komma från en rymdstation. Det hör jag. Det blir för dumt.
Ja. Ja, nästan.
För jag var ju med om det att någon kastade en snöboll från ett höghus häromdagen ner mot mig. Men det var inga höga hus i närheten då. Liksom. För då tänker jag att någon, ett fruktansvärt prank liksom.
Men det fanns inget högt tak nära, säger ju Johan som var med om detta då i Marieholm.
Fan, vad konstigt.
Jag känner lite så, skicka ut någon specialgrupp som ger oss svar på detta.
Skicka ut Erik Hilmersson.
Låt honom frikoppla honom i sex veckor.
Typ. Ja. För nästan ta hit Erik som
har
berättat
göra
om hur han gick tillväga med det här. Ja. Även om vi vet inte, så känner ändå att jag vill veta mer. Minst det här interna Polarispriset ska han ha.
Ja.
Som vårt moderbolag delar ut till folk här. Minst det. Men det är liksom lägsta ribban.
Minimum.
Ja, vi gör så här nu.
Så gör vi.
Det indikerar att programmet börjar ta slut. Jag har pratat idag om miljardpaketet till Ukraina från USA som innebär ammunition bland annat till Ukraina. Då det röstades igenom efter lång debatt. Republikanska talmannen svängde i frågan och kan nog ha spelat viss roll för det.
Just det. Och jag har berättat om att det är svinkallt ute.
Ja.
För de som inte vet det. Vädernils säger att det är helt rimligt att vara lite besviken. Det är kallare än vanligt. På söndag verkar det bli lite varmare.
Yes, Etsas Yusuf är också vår politikreporter här på GP. Pratade om Moderaterna, stormig vecka bakom sig med splittring internt om könstillhörighetslagen, och så Anna Kinberg Batras prekära situation på det. Hur mår Moderaterna, hur mår Ulf Kristersson, hur uppfattas han som ledare efter alla de här stormarna inom partiet då? Ja, det var väl det hela egentligen. Vi är tillbaka imorgon igen. Då är det du och Fanny som kör.
Då kör vi.
Rattar skutan. Ha det gött.
Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.